Jag tror att mediebolagen blev rädda.
Det var klart att tjänsten var inte laglig.
År 2006 skapas en tjänst på nätet som är helt banbrytande för tv-branschen i Finland.
De här gamla, stora, tröga mediebolagen så vill inte riktigt erkänna att det här hållet det kommer att gå.
Jag tror att de kände att nu måste vi få stoppa det här innan det far för långt.
Hur lyckas några teknikintresserade män vara först med att erbjuda tv-program via nätet och lura de stora mediebolagen? Och vad hittar polisen när de till slut slår till mot tv-Kaista?
No, kyllä siinä tuli vähän huijattu olla, kun kuuli siitä ensimmäisen kerran.
Och vem är den mystiska James Mack som plötsligt dyker upp?
Han köpte hela verksamheten. Han var redo att betala för den.
Men hur kunde ni veta att den här James Mack är en verklig person?
Du lyssnar på finlandssvenska krimpodden TV-piraterna, en dokumentärpodcast i tre delar av mig, Kristoffer Grön. Det här är del 1, gamla världen mot nya världen.
Fixu hankkii digiboxiin myös sisältöä.
En av dem som deltog i Idols-tävlingen, ni vet den här talangjakt-tävlingen på MTV3. Han är här ikväll, Christian Fors.
TV-programmen kom på TV den tiden de kom och såg man dem inte då, så då måste man banda in på sin VHS.
Det är början av 2000-talet. Det som kallas tablå-TV är ännu helt dominerande. Det vanliga är alltså att se på ett TV-program när det sänds.
Det fanns inte på det viset streamingtjänster överhuvudtaget att tillgå. Det fanns inte YouTube och det fanns inte motsvarande som Netflix och de här andra på den tiden.
Svante Olofsson är vid den här tiden i 30-årsåldern och har fru och barn. Familjen brukar ofta samlas framför TV:n om kvällarna.
Inom familjen kunde det bli lite krockar då om den ena ville se det ena och den andra ville se det andra. Att det hände ofta och kanske ännu vanligare var att man kom på, men vi har ju inte satt det på bandning. Och så visste man att man måste då ringa runt till några kompisar till exempel och fråga att hade de bandade och att får man låna den där VHS-kassetten så man kunde se det sen senare.
Men Svante Olofsson kommer småningom att kunna se på vilka tv-program han vill, när han vill. År 2004 i Åbo börjar två 27-åriga män fundera på hur de kan göra business på digital-tv. Andreas Öhman är en av dem.
Måste vi minnas, det var 2004. Så det var samma år som YouTube grundades.
Andreas startade tillsammans med Staffan Granholm ett litet mjukvaruföretag som heter Hibox. De har lärt känna varandra när de har studerat informationsbehandling vid Åbo Akademi.
Inte visste vi någonting om analoga TV och signaler och modulatorer och sådana grejer, utan vi programmerar saker. Och det visade sig vara precis det man gör idag. Allt, Netflix och alla de här sakerna är ju precis nu den tekniken idag som vi hade redan 2004.
De sitter vid datorn dygnet runt, om de så vill.
Det finns väl kanske en liten sån här, ska vi säga, meme-kultur om det här grejen, att de programmerare som sitter upp hela natten och dricker Coca-Cola och sånt. Det finns en cool sanning i den, kanske inte så överdrivet som det framställs många gånger.
Det är mycket jobb med det nya företaget med att bygga programvara från grunden och de börjar diskutera hur man kan göra för att se på TV via nätet.
Det var jag själv och min kompanjon Staffan här då, som hade hört om lite liknande tekniker i Sverige och USA som byggde upp den här nätverksinspelningsprogramvaran då, som kunde spela in det här live-tv till då. Det man kanske idag skulle kalla då för on-demand typ av klipp.
De inser att idén är bra och att de är, om inte först, så väldigt tidigt ute. En dag sitter Andreas och Staffan och brainstormar.
Så till exempel namnet TV-Kajsa. Det var någonting som vi brainstormade fram, Staffan och jag själv. Att vi kom lite från det där att Laajakaista, bredband på finska, att hur skulle man som kunna få det, att om vi lägger TV-Kajsa istället. Så vi tyckte det var bra. Vi som satt och hittade på såna här saker bara. Och i något skede då så blev det lite så där funderingar, men det här är ju en väldigt bra idé. Alltså, vad ska vi göra med den här idén?
I samma tid där kommer de i kontakt med en knappt 30-årig man som heter Fredrik Husberg.
Och det var egentligen där då det kom in det här att via något, jag skulle gissa om det var någon Suomen seutuverkot seminarie eller något liknande där då Husberg blev intresserad av att göra det, den här tjänsten. Och det ena ledde till det andra.
Fredrik Husberg är år 2006 projektledare för olika fibernätsprojekt i Åboland skärgård och på Åland. På foton i de åländska tidningarna ser man en man i kavaj med kortsnaggat hår och glasögon. Det är han som ska bli ansiktet utåt för TV-Kajsa. En banbrytande tjänst på nätet där man kan streama och ladda ner TV-program.
Vi gör programvaran åt dem och de sköter om mot konsumenterna, för det är en helt annan business.
Själva domännamnet tvkajsta.fi säljer Andreas och Staffan till Fredrik Husberg för 1 euro. Husberg är vid den här tiden ett känt namn i den finländska IT-världen och har varit där än en tid. Han utsågs till en het nörd av tidningen City år 1999.
Husberg. No, terve.
Yle intervjuade honom 1998 i TV-programmet Kotimaan katsaus om hans utveckling av en virtuell verklighet. I programmet ser man ett gäng unga killar i ett rum med datorer från 90-talet. Husberg berättar om hur man kan skapa en virtuell värld och filosofera kring vad som är verklighet och vad som är fantasi.
Kieltämättä on vähän niin kuin semmoinen tunne, että osittain on se pieni pätemisen tarve, että täytyy näyttää maailmalle, että pystyy niin kuin tuottamaan.
Husberg säger i programmet att han har ett behov av att hävda sig och visa världen att han kan skapa något nytt och förbättra världen.
Viedä sitä parempaan suuntaan ja uuteen kiinnostavaan suuntaan.
No, drömmen var väl just det här att göra den här tjänsten så bra som möjligt. Och som sagt, det här var ju lite samma tidevarv som Facebook började så att säga komma ut mer officiellt och så vidare. Det att få jättemånga kunder på plattformen och göra någonting stort och någonting känt. Det var ju den tiden egentligen där 2007-2008.
I september 2006 ser bolaget TV-Kajsa dagens ljus. Det här är samma år då de mest sedda TV-programmen är finalen i Eurovisionen, där Lordi segrar.
Peltosen syötte!
Semifinalen i OS-hockeyn mellan Finland och Ryssland. Lost. Samt det allra första avsnittet av TV-serien Lost. Men den första testversionen av tjänsten läcker ut av misstag.
Och så kom det väl så att säga på något sätt ur en bloggpost då tydligen att det var någon som tyckte att det här var bra och så började det spridas.
Och vad hände då?
Det som hände då förstås är ju väl det som händer med de flesta saker när det blir populärt. Det blir lite stressat. Då blev det ju snabba ryck då för Husberg och de på TV-Kajsa att faktiskt lansera det här på riktigt och köpa in mera servrar och bygga system robustare.
Yle reagerar starkt. I en artikel i tidningen Tietokone säger Yles förvaltningsdirektör att det är helt klart att det handlar om en olaglig tjänst. För att kunna förhandla om rättigheter med tv-bolagen och upphovsrättsorganisationerna tar TV-Kajsa hjälp av en jurist. Det är en ung jurist vid namn Herkko Hietanen. Han har precis startat en juristbyrå Torre Ligl tillsammans med två andra teknikintresserade män.
Meillä oli semmoinen kolme nuorta vihasta miestä, jotka halusi olla mukana tässä digitaalisessa murroksessa.
Herkko Hietanen säger att juristbyrån består av arga unga män som både har kunskap i upphovsrätt och teknik och starkt tar ställning till olika frågor.
Myöskin se tekninen osaaminen siellä oli aika poikkeuksellista siinä, että me oltiin kaikki teknillisellä korkeakoululla töissä ja tutkittiin niin kuin sitä murrosta päivätyöksemme ja sen niin kuin ymmärtäminen niin edellytti sellaista niin kuin diginatiiviutta.
Vad han i det här skedet inte vet är att det hela kommer att sluta med att han själv sitter på de åtalades bänk.
Fredrik Husberg ringde till mig och frågade om han kunde presentera deras lagringsmodell.
Den 27 juni 2007 i ett mötesrum på Yle träffar Yles chef för juridiska ärenden Katri Olmo, TV-Kaistas vd och tekniska direktör.
Och då berättade de deras ny lagringsmodell. Och de berättade att TV-Kaistas kunder hade möjligheter att lagra TV-program för privat användning.
Efter mötet skriver Husberg ett mejl till Katri Olmo och frågar hur Yle ställer sig till att bolagets tv-kanaler vidare sänds med samma bildkvalitet men i ett annat format. Yles juridiska chef svarar att det inte verkar som att TV-Kaista vidare sänder tv på ett sätt som gör att Yle har orsakat ingripa. Husberg reagerar på svaret med att mejla tekniska direktören. Jackpot, skriver Husberg. Några månader senare, i slutet av augusti 2007, lanseras TV-Kaista officiellt.
Vi har utvecklat och sen förstås när man lanserar någonting och folk börjar använda så då hittas det en massa buggar och en massa saker. Så det blev ju ganska många mejl och samtal och sånt. Den här ena saken fungerar inte, den andra saken fungerar inte. Att kan ni nu snabbt fixa den här programvarubuggen och uppdatera den här servern? Det var ganska hektiska tider där i början. Att det var ju, kan väl säga att TV-Kaista fick en hel del gratis reklam då i och med de här läckorna och bloggarna och även då att Yle bland annat då kommenterade, de inte riktigt var överens med hur den här tjänsten var gjord, så det blev en hel del gratis reklam, så det var ju väldigt populärt när det först lanserades.
Svante Olofsson hör om tjänsten i ett tidigt skede. Han har varit testanvändare och tycker att tjänsten är bra.
Det var någonting som var alldeles fantastiskt. Och min fru, så hon tyckte kanske inte alltid om när jag släpade hem tekniska lösningar. Men även hon tyckte att det här var det bästa som fanns. För hon kunde liksom titta på tv när hon ville. Hon kunde göra det hon skulle göra med barnen. Och sen när barnen hade gått och lagt sig så kunde hon titta på de programmen som har kommit under kvällen. Eller kvällen före. Och hon tyckte om den här tjänsten alldeles otroligt.
Tjänsten kostar 10 euro i månaden för en beställning på ett år. För att komma åt tv-programmen krävs en registrering och därefter öppnar sig en meny av tv-tablåer där programmen finns listade i samma ordning som de har visats på tv.
Det gick ju att använda det via datorn så man kunde titta med sin webbläsare eller så kunde man ha en box som man kopplade till tvn och så kunde man titta helt normalt via tvn. Och användargränssnittet var likadant, så det var ju någonting helt revolutionerande att man kunde ha liksom samma på datorn som man kunde ha på tv.
TV-Kaista blir snabbt populär bland finländare som bor utomlands. Äntligen kan de se på samma tv-kanaler som i Finland. Under år 2008 höjs tonläge i media mot TV-Kaista. I februari skriver Helsingin Sanomat att Yle anklagar TV-Kaista för att vara olaglig eftersom det är TV-Kaista och inte konsumenten som bestämmer över vilka TV-program som ska sparas. Ett annat problem är att TV-Kajsta visar programmen utomlands, vilket YLE inte har rätt att göra.
Efter vi hade tagit reda på omfattningen av TV-Kajstas tjänster var det klart att tjänsten var inte laglig. TV-Kajsta erbjöd en betydligt bredare service till sina kunder än de rättigheter som YLE har för sig själv.
Fredrik Husberg tillbakavisar anklagelserna och säger att YLE bör visa vilka paragrafer man har brutit mot. Själv anser han att tjänsten är ett lagligt alternativ till olagliga nedladdningar. Samtidigt pågår förhandlingar om att göra tjänsten laglig. Juristen Herkko Hietanen säger att alla inte klarar av att förhålla sig sakligt till TV-Kajsta.
Jäi mieleen yksi tuotantoyhtiön kaveri, joka oli kyllä selkeästi, sillä oli keittänyt yli tämä tilanne ja se puhisi pöydässä ja sitten ilmoitti niin, että te olette kaikki varkaita siellä. Mutta hän ehkä oli jo päättänyt asian ja ei ymmärtänyt niin, että oikeudellisesti sinänsä se on vaikeampi kysymys ja monitahoisempi kysymys sitten.
TV-Kajstas juridiska rådgivare beskriver att det kokar över för en person från ett produktionsbolag som anser att personerna bakom TV-Kajsta är tjuvar. Och i maj 2008 skickar MTV ett varningsbrev om att man förbjuder TV-Kajsta från att visa MTVs program eftersom det strider mot upphovsrättslagen.
Ja, det kändes ju lite som det här gamla världen mot nya världen, gamla media mot nya media. Att vi var ju av den åsikten att det kommer ju gå det här hållet. Att vad håller ni på där och är sån här tillbakadragare för? Att, och i efterskott så hade vi helt rätt med Netflix-tjänster och så vidare som vi har idag. Det gick ju precis just åt det hållet.
I samma tider håller tv-bolag och operatörer på att skapa liknande streamingtjänster som TV-Kajsta.
YLE har idag öppnat YLE Arenan, en mångsidig tjänst för tv och radio på internet.
YLE har år 2007 startat YLE Arenan, men tv-programmen kan bara ses under en veckas tid och utbudet är mindre än idag.
Dåtiden Arena också tog sina första steg och endast en begränsat antal program kunde ses efteråt under en kort tid.
Chefen för juridiska ärenden på YLE, Katri Olmo, säger att TV-Kajsta är bättre än YLE-arenan vid den här tiden.
TV-Kajstas service var mycket bättre än arena och bredare än arenas service utan att upprättsinnehavare fick någon kompensation. Och TV-Kajsta påverkade även utvecklingen av både arena och kommersiella tjänster.
Men jag menar, du erkänner att TV-Kajsta var bättre än YLE-arenan. Var det därför ni ville få stopp på TV-Kajsta?
Det är inte bara därför, utan därför att vi måste reagera till den illegala distributionen. Och det var också fråga om upprättsmännens inkomster och kompensationer. Och när man tänker kommersiella kanalers möjligheter att utveckla sina tjänster är det också viktigt att sådant illegal tjänst borde slutas.
Man är rädd för det här nya lite. Att vi var de som kom in med ett nytt sätt och nytt koncept och göra saker och sen de här gamla stora tröga mediebolagen, om man säger så, då, så vill jag inte riktigt erkänna att det här hållet det kommer att gå. Så att om man nu vill dra det till riktigt sin spets där så kan väl YLE ringa och tacka oss för vi visar hur man ska göra YLE Arena då.
Svante Olofsson, som var en aktiv användare av tjänsten, tror också att mediebolagen blev rädda för TV-Kajsta.
Så kändes det ju. Ja, det kändes som att TV-Kajsta var minst 5-10 år före med det som de hade tekniskt utvecklat och hur de gjorde saker. Så att jag tror att mediebolagen blev rädda. punkt. För jag är övertygad om att TV-Kajsta-tjänsten skulle kunna bli global.
Tjänsten har som mål att nå kunder utanför Finlands gränser. Och i november 2008 lanseras TV-Kajsta Sverige, där de svenska kanalerna ingår. Och i början av 2009 skapas en tjänst som riktas mot Tyskland och Italien med tyska och italienska TV-kanaler. Men motståndet mot TV-Kajsta blir allt hårdare. Och efter bara 3 månader, i februari 2009, upphör TV-Kajsta Sverige. Snaran börjar dras åt kring TV-Kajsta. MTVs vd säger i början av 2009 att nu är det dags att dra tjänsten inför rätta. Då har TV-Kajsta över 3000 kunder och har funnits i 1,5 år. Våren 2009 fattas ett beslut om en polisanmälan.
Oikeudenhaltijat päättivät tehdä tutkintapyynnön siinä vaiheessa, kun heillä oli riittävät vakuudet siitä, että heille on syötetty väärää tietoa.
Verksamhetsledaren för upphovsrättens informations- och övervakningscentral, Jana Pihkala, säger att polisanmälan görs när det finns tillräckliga bevis på att tv-bolag och upphovsrättsorganisationer har blivit lurade. Och den 12 juni 2009 är det dags. En 32 sidor lång polisanmälan lämnas in till avdelningen för datateknikbrott vid Centralkriminalpolisen. Bakom anmälan står alla stora mediebolag i Finland, MTV, Yle och Sanoma Television, och upphovsrättsorganisationerna.
I många av Yles kontrakt krävs det att Yle måste reagera till den illegala distributionen. Yle borde också bevaka egna anställdas och partners upphovsrätter. Och om Yle inte reagerar, gör Yle sig skyldig till avtalsbrott. Så då måste vi reagera.
Hän antoi kuvan, että palvelu olisi järjestetty laillisesti. Ja he pyrkivät saamaan oikeudenhaltijat myöntämään, että palvelu toteutettuna sillä tavalla, kun he väittivät, että se on toteutettu, että se olisi laillista ja sallittua. Ja sitten jossain vaiheessa he yrittivät myös saada oikeudenhaltijoilta lupia johonkin ihan erilaiseen toimintaan kuin mistä TV-Kajstan palvelussa oikeasti oli kyse.
Upphovsrättsjurist Jana Pihkala säger att den olagliga tjänsten har kunnat fortsätta så länge eftersom TV-Kajsta själva ville förhandla med olika parter och hävdade att tjänsten är laglig. TV-Kajstas juridiska rådgivare Herkko Hietanen förstår inte vad han har gjort för fel.
Onko mä tehnyt jotain sellaista, joka olisi niin kuin ylittänyt tämän rajan sitten tekijänoikeusrikoksesta tai petoksesta tai jostain muusta sellaisesta, niin kuin, mitä ammatissa pyrkii niin kuin viimeiseen asti välttämään.
Men frågan är om Herkko Hietanen känner till exakt hur TV-Kajsta fungerar och vad som riktigt döljer sig i TV-Kajstas maskinrum i Kilo i Esbo. När polisen gör en husrannsakan där förstärks misstankarna om att allt inte är som det ser ut att vara.
Det försökte desperat i det här skedet bevisa genom att då peka på att här blinkar det, här går signalen, kommer in här och går ut här. Men det som tekniska redaktören glömde den här första när han var där var att själva internetkabeln som borde ha varit kopplad någonstans, den var också lös.
No, kyllä siinä tuli vähän huijattu olla, kun kuuli siitä ensimmäisen kerran.
Du har lyssnat på del 1 av 3 av finlandssvenska krimpodden TV-piraterna. I del 2 avslöjas maskinrummets hemlighet. Fredrik Husberg har inte svarat på de försök som har gjorts att kontakta honom för en intervju. och tekniska direktören har avböjt att medverka i den här podden.